Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Previously on Sportuset.
Sitter någon still utan att vara aktiv i 20 sekunder? Ge dem en elchock bara.
Men nu får väl Lisa ändå skärpa sig. Dra en ny lappmänniska.
Sporthuset.
Ett positivt dopningsprov ger oss inte rätt till ärekränkning.
Sen tycker jag så här. Det är jäkligt bra att de jagar på det sättet de gör.
När jag gick upp i morse vid 6:30 så var det faktiskt ljust ute och det var fler fåglar än kråkor och skator som kraxade och sjöng. Man fick lite sådär vårkänsla, det var ganska mycket folk ute också, på tunnelbanan var det helt fullt. Vårkänslor, är det någonting som ni känner igen, Jens, Lasse, Tommy?
Ja, blå himmel och att det var ganska ljum och härlig temperatur idag. Och lite grann, du vet när de kommer att sopa gatorna och man börjar sopa upp gruset. Då tycker jag liksom det börjar kännas vår och det är precis vad de håller på med nu för tiden.
Mm. Håller verkligen med, Jens. Detta förbannade grus som när det kommer snö, vi bor ju i 08-området och snöblandat regn och det fryser ju aldrig. Utan det blir bara geggigt och grisigt och hundarnas långa päls gör ju att allt detta flyttar in. Så att jag jublar när sopmaskinerna kommer åkande och är mycket kritisk till de där dåliga sopmaskinerna som skulle tagits i bruk i slutet på 50-talet.
Jag bryr mig ingenting om vädret. Alltså ingenting.
Inte alls.
Nej.
Varför?
Många pratar ju om att deras humör påverkas drastiskt beroende på vad det är för väder. Och mitt humör påverkas 0% av vädret. Jag känner mig nästan som en utomjording i och med att det är så. För när jag säger det till folk så häpnar de. Gör ni också det heller?
Ja, jag förstår inte hur man inte kan känna sig gladare när det är liksom blå himmel, sol och lite fågelkvitter. Det gör min dag.
Ja, nu valde du den varianten, men det är ju ganska bra om det är uruselt regnväder och fruktansvärt slask att jag inte blir minsta deppig heller.
Men då vill jag aldrig gå upp i sängen när det är så.
Så vad tänker ni om det här?
Jag ifrågasätter närheten till dina känslor.
Men Jens, du känner ju mig. Du vet att jag har närhet till mina känslor i andra sammanhang.
Ja, jo, därför stämmer inte det här riktigt överens. Vadan denna kyla ifrån,
ja, liksom, jag vet inte.
Inte ta in det hela för det. Men jag tycker just det här, när jag tänker tillbaka på, ursäkta att jag byter ämnet om, men det där med när man sopar upp gruset och sånt där. Jag får sådana här barndomsminnen. Mm. När man kommer ihåg uppe i Umeå bodde jag, där sopar man bort gruset väldigt
i maj,
sent.
Juni eller?
Ja, men det var sent och det var ju då man liksom fick ta ut cykeln och börja cykla. Mm. Och det kommer jag liksom, det är på någon vänster någon sån här nästan frihetskänsla i sig. Man vet ju hur det var när man tog körkort och fick köra bil själv för första gången, men det var ju när man var liten var det liksom cykeln som var grejen, man kunde flyga.
Och om man började cykla innan de hade sopat upp gruset, för man höll ju alltid på att sladda i det och så fick man in stora grusbitar i såren på knäskålarna som man alltid fick när man liksom drassade.
Ta emot med händerna bara.
Gud, aj aj aj.
Jag har faktiskt en kusin, jättetrevlig kusin, Niklas, lika gammal som mig, som cyklade en sommardag på väg hem från badet, Nydalabadet. Och det är en jätteutförsbacke. Och du vet, det var ju rätt så poppis där och man skulle helst inte hålla i styret. Ju.
Ah, ja.
Man var lite cool. Och det går ju undan rätt bra där och han håller inte i styret. Och det kommer ett sådär brunnslock. Och jag kan säga, här hade de inte varit och sopat fast vi börjar närma oss och en bit in i juni månad. Mm. Så styret slår tvärt 90 grader och han åker som ett spjut för att i badbrallor och ingenting annat kana med armar, mage, hela midlevitten. Niklas, åh! När jag hälsade på dig hos mormor och låg där med liksom plåsterlappar överallt och liksom bröstvårten. Nej, men du vet, tutti alltså. Det var ingenting som hade klarat sig på framsidan av kroppen där. Alltså. Det gör ont att tänka på.
Hur många kusiner har du, Jens?
Bra fråga. De behöver väl vara en 5-6 stycken i varje fall. Så jag borde ju kunna hålla reda på dem.
Jag trodde du skulle säga 50-60 när du började.
Hur många kusiner har du, Lovisa?
10.
Hur många kusiner har du, Lasse?
Jag är ju halvsyskon, men det blir ju en hög trots allt, ja.
Hur många kusiner har jag?
Nu är jag på väg att säga inga när du säger sådär, men ja. 40 då?
Noll.
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 Det är för jäkligt.
ja, jo, det är...
Men återhämtar den sig?
Ja då, han är hel och frisk och bra läkkött när man är runt 11-12 år.
Det är 8 mars idag när vi spelar in internationella kvinnodagen. Är det någonting som ni firar, tänker på, funderar över?
Jag såg precis att, och det var riktigt glad över, att Lena Sundqvist, vår medarbetare på C-more, för detta Radiosporten, var med på någon lista här. Jag såg det flimra förbi bara och att det tycker jag känns riktigt roligt. För om det är någon...
Plats 70 av 100 viktiga kvinnor i 2000.
Ja, vad är det för lista då? Vem är det som har gjort
det? Det är Expressen.
Ja, och det är ju roligt för att vi är ju i en bransch där det är slagsida mellan män och kvinnor sen den här branschen startade egentligen, sportkommentatorsbranschen, sportjournalistbranschen. Därför är det roligt att det finns sådana som Lovisa Hjärta och Lena Sundqvist med flera som kommer fram nu. Och Lena dessutom kanske extra unik på det sättet att hon också är matchkommentator, vilket på något sätt har varit förborgat männen mycket, för att när man är liksom i sin pojkdröm och sådär, som jag och Lasse och sådär, att vi som femåringar drog igång och kommenterade på gator och torg när vi var små, och det är inte så ofta gäller tjejerna, så det är bra att komma fram. Då kan ju Lena bli en förebild, tänker jag, för en sån som Frida Åström till exempel, min dotter 5 år.
Exakt.
Att kunna bli en kommentator i framtiden. Så det tycker jag var toppen.
Lena drivs ju av passionen och engagemanget för idrotten. Och det är ju avgörande när man sysslar med kommentering, tycker jag. Att man har en naturlig relation till idrotten och sporten. Och brinner engagerat för den. Och det tycker jag är hennes absolut största styrka.
Kort beskrivning, Jens, på vad vi gör, originella infallsvinklar.
Vi lyfter ett ämne, aktuellt som inaktuellt, spelar ingen roll. Men vi lyfter en vinkel som inte håller på att diskutera så speciellt mycket i det dagliga forumet. Men som kan vara jätteintressant förhoppningsvis.
Som att ge folk elstötar på gymmen.
Ja, det tycker jag. Jag menar, alltså, det där är ju...
Den var ju helt otrolig.
Jag håller fast vid det. Jag har faktiskt fått ett par som tycker det var en jäkla bra idé.
Ja, men jag tänkte fråga dig faktiskt, vad fick du för reaktioner på den? För den är ovanligt aggressiv för att komma från dig.
Ja, jag har fått ryggdunkningar. Det verkar inte finnas några i mellanskiktet. Utan antingen är man väldigt för och förstår fullständigt de här sittockupanterna som sitter och ockuperar träningsredskap på gymmen. Eller så tycker man att, som Sandy Lindström, att det är ju helt klart att man ska få sitta där och vila.
Sa Sandy det?
Ja, men det finns ju alltid lite glimt i ögon, och det går ju inte alltid igenom i en tweet, så jag vet inte hur mycket allvar och det var i det hela.
Känner du dig manad att börja denna vecka?
Det kan jag göra.
Nu kan det bli chockartat där.
Elchockartat.
Vad har du, någon rubrik?
Jag har en rubrik som är: lägg konstgräs på Gamla Ullevi och Swedbank stadion.
Tommy, vad händer?
Det här är ju vår känslor, att prata gräs och underlag.
Visst är det.
En minut då, varsågod.
Svenska cupen är en succé, men än så länge bara en halv succé. Innan det nya cupupplägget, då var de publikmässiga topparna 4, 5, kanske 6 000 åskådare. Nu är det 20, 30 och 40 000 åskådare. Varför är det bara en halv succé? Jo, för att det är Stockholmsklubbarna som är loket i det här svenska cupentåget. För de har arenor som erbjuder spelbart underlag även i februari och mars. Medan MFF lirar på gamla IP, Kalmar lirar på Gastens, HIF ute på Olympiafältet och IFK Göteborg hos rivalen Häcken och deras hemmaplan. På de här arenorna finns inte de optimala möjligheterna att locka publik, att ge den bästa servicen och komforten och inte heller att skapa den bästa inramningen. Jag säger ordna spelbart gräs på Gamla Ullevi och Swedbankstadion under även perioden december till mars. Lägg konstgräs där och framförallt spela era cupmatcher där. Det hade ni gjort om det var Champions League eller Europa League. Konstgräs, vinter, naturgräs, övriga delar av året. Vem vågar testa det först?
Bra. Uff. Det var ju tur att du la till det där med naturgräs övriga delar av året. Annars hade man ju brytit ihop. För det är ju precis det där att kunna ha olika underlag. För konstgräs är ju superbra för att förlänga säsongen. Och vi jobbar i väderlek. Men det finns ju ingen som helst anledning att ha det på sommar. Så det bästa skulle ju vara om man kunde ha någon slags kombo. Klockrent.
Vad säger du då, Lasse? Skulle det vara någonting som folk skulle reagera mot om man skulle göra den här liksom halvlösningen?
Ja, det skulle det säkert vara. Det kan vi vara fullständigt övertygade om. Folk går ju kring och puttrar på en stor ilska mest hela tiden. Men jag tycker att jag gläds allra mest egentligen åt att Svenska Cupen har hamnat i den här situationen och att vi nämner det som en succé. Därför att Svenska Cupen har ju varit en kvarnsten. Alltså det har ju tagit svensk fotboll med sig neråt i en negativ spiral under så många år. Och nu hade vi ett Stockholmsderby med över 20 000 på Tele2 Arena. Och om en stund ska det bli ett nytt Stockholmsderby på Friends Arena med en högre kapacitet. Så det är klart att det är ju fullständigt osannolika siffror och bidrar ju till att hålla den allsvenska produkten på en hög intressenivå. Så det gläds jag allra mest med. Sen är debatten om diskussionen om konstgräs och naturgräs. Jag är fullständigt övertygad om 30 år när vi lyssnar tillbaka på det här att vi kommer garva åt det där, för att de har löst de där frågorna. Konstgräs är en förutsättning för att fotbollen ska kunna fungera under en större del av året. Fotbollen ska inte vara en företeelse för naturgräsperioden i Sverige. Alla som håller på att kämpa med en gräsmatta vet hur tufft det är. Utan konstgräs behövs. Sen gäller det bara att hitta vägen fram.
Men skulle det fungera, Jens, att lägga ett liksom tillfälligt konstgräs på Swedbankstadion som du hade som?
Jag skulle tro att det är fullt möjligt. Jag är ju ingen konstgräsexpert.
Men du borde däremot bli det snart.
Ja, det finns hybridgräset som testas ut också. Hitta en lösning för det hela. Jag tycker det är så där lite. Nu har vi liksom, vi har ju ett jäkligt bra drag kring de allsvenska matcherna. Vi snittar mer än 10 000 på varje match. Och jag kommer ihåg hur det var förr i tiden när man liksom pratade om arenakapacitet och sådär. Det var Gamla Ullevi, var en liten arena, för man menade att den var anpassad efter allsvenska mått. MFF spelade en gång i tiden på just Gamla IP och tyckte det var liksom lämplig storlek. Men den här publikhypen som har gjort att de arenorna är ju för små. Mm. Men för Svenska Cupen är de alltså då lagom. Men jag tror en publikhype som är på väg in, och det vi pratar om cupen som en succé, vilket gör att det börjar finnas ett publikt underlag för att även ta Svenska Cupen till de riktiga arenorna. Och vad hade man gjort om man spelade Champions League in på det här året eller Europa League in på det här året? Hade man satt den på Häckens arena eller något i den stilen, eller på Gastens eller Olympiafält? Det hade man ju inte gjort.
Så på något sätt förstora kostymen så att man kan växa in i den?
Precis, för att vi säger ju liksom att men hur ska vi klara av att spela i Europa under den här delen av året? Det är precis det vi behöver öva oss på att göra. Och jag är helt övertygad om, som Lasse var inne på, tror jag det var, just att om några år är det här ett minne blott. Mm. För att då har man hittat en lösning. Om det är en ekonomisk lösning som ju egentligen är Friends, där man bara slänger in en ny gräsmatta, eller om det är en lösning där man går på ett konstgräs, hybridgräs under den här delen av året, det vet inte jag, men jag är helt övertygad om att det finns en lösning för den som söker den.
Men menar du, Lasse, att när du sa det där med lösningen, att du menar väl inte att det skulle vara konstgräs överallt året runt i Sverige om de där 20 åren?
Eller ja, kanske?
Jag hoppas jag.
Nej, men alltså,
i så fall måste jag opponera mig, för jag tror att det är en ödesfråga för svensk fotboll att inte ha konstgräs överallt året runt. För jag tror det kommer leda till kraftiga problem i konkurrensen med övriga nationer ute i Europa, eftersom de spelar inte på konstgräs. Några fotbolls-VM och fotbolls-EM så kommer inte spelas på konstgräs med största säkerhet, och de konstgrässpelare som kommer fram spela konstgräs året runt i Sverige, det blir andra typer av spel, och spelar en annan typ av fotboll som kommer få svårt i konkurrensen helt enkelt. Därför tycker jag det är jätteviktigt att naturgräset lever vidare.
Men det finns fler ödesfrågor, och en av de viktigaste på den punkten är också att man måste spela fotbollssäsongen längre än när vi har naturgräsperiod.
Ja, precis, att ha en kombo.
Och då innebär att man måste ha en kombo. Mm, och det innebär en utveckling av konstgräs från det man säger naturligt, eller det är kanske det som ska vara naturligt konstgräs. Mm. Det är lösningen.
Ja, och det är väl där någonstans vi hamnar i det hybrid vi pratar om, Jens.
Mm, det testas ju ut en hybridmatta på kilometer ifrån Borås Arena, och det är ju, jag har ju varit och besökt den vid 2-3 tillfällen i varje fall, och det ser spännande ut och som det borde funka. Med andra ord alltså, när det är bara lite gräs på den under vinterhalvåret så finns det ändå tillräckligt med konstgräs för att det ska skapa en bra matta att spela på. Under sommaren så tar det vanliga gräset över och man klipper det som vanligt, så det känns ju som en spännande variant också.
Spännande, vi har mycket att se fram emot. Tommy, vad har du för rubrik?
En tennisspelare i ett dopningsfall. Det måste vara ett misstag.
En minut.
Det är sommar-OS i år och då får det internationella antidopningsorganet WADA en allt viktigare roll. Statistiken över dopningstester under sommar-OS året 2012 talar sitt tydliga språk. Friidrotten, 28 000 tester det året. Tennisen, 3 000. Mindre än en åttondel. Vid oannonserade tester utanför tävlingarna är glappet ännu större. Och när det kommer till straffen så finns det sedan långt tillbaka en slapphet hos de professionella internationella bollsporterna. Flera tennis- och fotbollsspelare åkt fast har av grumliga skäl fått sina straff förkortade. Nu när världsstjärnan i tennis Maria Sharapova säger att hon missat att öppna ett mejl om de nya dopningsreglerna så talas det om klantigt, slarvigt och sorgligt. Få ifrågasätter versionen. Abeba Aregawi nekade också till samma preparat. Domen var stenhård. Aregawi är en medveten fuskare sedan åratal tillbaka. Det finns en mildare syn på dopning inom bollsporterna, och den vanligaste myten är ju så här. Man tjänar inte lika mycket på att höja den fysiska prestandan här. Därför är problemet inte lika utbrett. Det säger att det är struntprat och det är dags att börja betrakta alla idrotter efter samma måttstock.
Stämmer det, Lasse? Tycker du att man har en lättare syn eller liksom man inte ser det som lika allvarligt på bollsporterna?
Nej, men Tommy får in något av sina paradnummer i den här tyckaren. nämligen att friidrotten jagar, underförstått i alla fall, att friidrotten jagar sina dopnings... dopingjakten mycket, mycket mer utvecklad än i många andra idrotter. Jag tror han har rätt i det. Nästa del, att bollsporterna är förskonade från. Där kommer man undan. Och snart kommer det här argumentet med de professionella fotbollsligorna också, som inte har några dopningstester i princip överhuvudtaget. Och sen fick vi den här Abeba Aregawi också. Så det var skickligt, Tommy, det måste jag säga, för du körde dina vanliga spår. Och det är klart att min uppfattning i Sharapova-fallet är att det som oroar mig är att man har öppnat dörren ifrån den internationella dopningen. Och jag förstod det rätt, Tommy, från när vi snackade om det förra veckan. Man har öppnat dörren med att säga att om den enskilda gjort någon misstag och den enskilde samarbetar så kommer man undan billigare. I mitt fall är synpunkten på Sharapovas situation att inte öppnat ett mejl eller vad det nu var. Jag har ingen i kretsen runt Maria Sharapova har alltså då öppnat mejlet och kan tala om att ha koll på vad hon äter för preparat och säga att det här är nu uppe på dopningslistan från 1 januari 2016. Stäng av, det är det enda jag har att säga. Stäng av.
Men Jens, är det så med, tänker du, det som Tommys liksom grundgrej är ändå att man från bollsporternas håll har en liksom lite lättare syn på det? För att det,
ja, Tommy säger att en, vad sa du, att det var en myt att...
Jo, jag säger att det är en myt att man inte tjänar lika mycket på att höja den fysiska prestandan i bollsporter. Det vill säga, en tennisspelare tjänar lika mycket på att dopa sig som en stavhoppare. Bara för att det finns en boll med så är det inte så att den fysiska prestandan är mer oviktig. Om vi tar stavhopp till exempel, så är det massor av tekniska moment i stavhopp också som inte handlar om fysisk prestanda.
Precis som det är i tennis. Det är det. Och i tennis så är det också att du ska klara av en hel turnering till exempel.
Ja, precis.
Jag tänkte på bollsporter, så var jag fräck nog att räkna bort de individuella delarna av det hela. För jag vill ju hävda att man har i en lagidrott inte till närmelsevis lika mycket att vinna på en doping. Man har ju det för den individuella delen, men liksom för lagets påverkan så skulle jag vilja säga att det är rätt så lite. Därmed inte sagt att det är okej att ta otillåtna preparat. Det ska man straffas för, men att det definitivt har en betydligt mycket mindre inverkan i en lagsport, bollsport, ja.
Det är ju logiskt som du säger, Jens, att det späs ut för att det är fler spelare i ett lag, såklart. Så det köper jag. Men sen kan det också vara så att hela laget är dopade. Vi vet ju att det var ju dopningspatrull i slutet på 90-talet som upptäckte att hela Juventus var fullproppat med preparat liksom, och sen lyckas de komma ur det utan någon som helst bestraffning. Så att det finns sådana aspekter också. Men det som i alla fall är anmärkningsvärt med allt det här, det är ju att att alla sporter borde gå under samma rubrik. Och du säger stänga av det, Lasse. Jag säger samma sak nu som i Aregawi, att det är helt rimligt att alla typer av rättsfall, även inom idrotten, måste genomgå en rättsprocess. Det måste alltså ske en rättegång, så att säga, där alla olika omständigheter läggs upp på bordet. Man kan inte bara säga stänga av hur som helst beroende på, det måste få reda på vad som har hänt. Det är ju så att om man har mördat någon så kan det finnas saker som gör att du får 20 år eller 10 år eller 5 år beroende på vad som har hänt, och det är samma här.
Mm.
Så jag tycker den processen måste gå även eller Sharapova.
Ja, men om hon har gjort sig skyldig till det här måste vi vara överens om att hon ska stängas av.
Absolut. Men det är bara
precis på samma sätt som Aregawi ska stängas av.
Exakt, men hur långt straffet blir, om det ens blir något straff, det är innan vi har allting på bordet. Men det jag noterar, det är bara liksom den allmänna opinionen blir direkt nu diskussionen om Sharapova. Oj, hur kan hon ha missat det här mejlet och så vidare? Det är ingen som säger, som jag anser att det ofta hade varit om det är friidrottare. Fy fasiken, vad dåligt att skylla på ett mejl.
Det där håller jag inte med dig om. De som jag har pratat om i det här, och när jag följde flödet igår på Twitter, så är det ju, där var det ju ingen som förde fram den grejen att så här, nej men, då hade hon inte läst i mejlet, nej men det, sånt kan ju hända. Utan folk var ju så här, fy fasiken vad slappt, du har tagit det i 10 år. Det här är ju någonting som man självklart har pratat om i de kretsar som du rör dig.
Jo, men nej,
man,
jag menar inte så, Lovisa, att man inte fördömer det, för det gör alla. Men alla går på hennes version omedelbart, som att det är det som har hänt. Det kan vara någonting hon bara ljugit ihop.
Ja,
det måste
exakt
ju rättprocessen visa.
Jag tycker inte att någon verkar gå på den. Jag går inte på den.
Men, för läser jag Expressen och Aftonbladet, så säger det så här, det är klantigt, det är slarvigt och sådär, säger de. Det är ingen som säger hon har utstuderat fuskat.
Nej, precis.
Och det var precis tvärtom när det gällde Aregawi i veckan innan här.
Får jag bara säga en sak som jag tycker är synnerligen viktig för min egen del i det här. Jag är inte av uppfattningen att man ska stängas av för att någon har gjort ett positivt dopingtest och sen är det ingen utredning och så blir man avstängd. Jag vill vara tydlig med att jag inte står för något rättslöst samhälle överhuvudtaget. Så det är klart som tusan det ska redas ut. Men i grund och botten så är i min bok att man inte öppnat ett mejl eller att man har fått preparater från någon läkare och inte visste vad det var eller vad det nu är. Det är inte skäl nog att inte stänga av. Det ska vara precis samma hårda straff i de fallen som det är annars.
Jag kan tycka sådär att en grej som kanske påverkar lite grann allmänhetens uppfattning är väl också om du kliver fram och trots allt frontar det och tar på dig ansvaret och möter pressen, möter publiken, så får man ju direkt liksom lite mer medkänsla för det än för någon som duckar.
Mm.
Någon som duckar och liksom man har ingen aning om vad det egentligen är, tycker jag liksom är det är fegt, och då tar man liksom inte sitt ansvar, och därför så vinner man inte speciellt mycket sympatier heller. Jag tycker det är rätt bra med Sharapova av en anledning, att hon ser inte ut som ett dopingmonster men har likt förbaskat dopat sig. Och det gör ju lite grann att alltså det är nog ganska många som ser man till exempel en Serena Williams, så skulle man kunna tänka där har hon gett på att hon har pumpat i sig grejer. Men man hade inte tänkt samma tanke om Sharapova. Och därför så tycker jag det är bra liksom, för det skakar om i oss alla egentligen och säger att det här finns nog mest troligt precis överallt.
Mm. Men ansvaret är ju starkt överallt för Internationella Tennisförbundet i den här frågan. Och där Internationella Friidrottsförbundet tar ett mycket starkare ansvar, det är ju alldeles uppenbart. Och jag följer noga vad som kommer att hända när idrottens egen skiljedomstol KAS, för var det inte så Tommy, ska ha upp en Niklas Bäckström-fallet, som alltså Internationella Ishockeyförbundet gav en mycket, mycket mild, han fick en varning tror jag bara, han fälldes, men det var knappt, när de ska ta upp det. För då får vi ett avgörande i hur idrottens egna utredningar fungerar i dopningsärenden.
Mm.
Men bra point där, Jens, med det här med att hon går ut och Sharapova med presskonferens och så. Det bidrar ju till det här som jag säger, att hon får en lite mildare opinion emot sig, så att säga. Men att hon gör det beror ju på det här enorma entouraget. Där pratar vi alltså om kanske en av världens mest kända idrottskvinnor, alla kategorier under 10-årsperiod. Hon har alltså ett entourage runt sig på en 20-30 rådgivare på alla fronter. En av de mest uppbackade idrottarna i världen. Vilket också talar emot den här historien om att hon inte skulle kunna öppna det här mejlet.
Exakt.
Och att de då kliver in professionellt och bara säger, nu gör vi så här, mediehantering. Smack, 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 smack. Abe Barghawi där borta i Etiopien, där hon vinglar omkring. Hon har inte alls den uppbackningen. Hon är blyg, hon har svårt med språket och allting. Så hon hade egentligen, hon har ju sagt däremot att hon inte har gjort det medvetet, men hon har ingen möjlighet att sätta upp den här typen av pampig presskonferens.
Men det är ju ändå en rättslig utredning som, alltså en idrottsrättslig utredning ska ju göras som inte tar hänsyn till vad som har sagts på en presskonferens. Nej, det exakt. Görs ju däremot i allmänhetens bedömning och uppfattning. Mm, men idrottens exakt. Egen utredning måste ju vara den som ska vara dömande. Eller utredningen ska ge slutsatser för de som ska fatta beslut om vad som ska hända. Och då må jag hoppas att inte ett oöppnat mejl räcker för att mildra den dom man ska ha om man använder den här typen av substans. Vad det nu är för substans. För det håller man väl på att tjafsa om. Då har inte läkarna kommit fram till vad det egentligen är. Jag undrar om de verkligen skulle ta upp det på listan överhuvudtaget.
Ja, men det där blir ju oerhört intressant när vi om en månad eller så har svaret. Vad är skillnaden? Eller är det samma straff som Regavi och Sharapova får? Meldonio, jag såg ju någon läkare igår som pratade om det där, sa att det är ju högst tveksamt om det överhuvudtaget är prestationshöjande. Och då undrar man ju liksom att varför är man
det tror jag inte ett dugg på den där läkaren. Alltså,
det tror jag inte på en läkare.
Vada är professionella. De har ju liksom haft det här på bevakning i flera år. Det är klart de har gjort en djup analys av. Så det är liksom partsinlagor som kommer som populistiskt tas upp av någon tidning. Det är klart det är prestationshöjande, känner jag. Men några faktagrejer till bara. Så här. Nu släpper vi tyckandet. Jag tar bara några faktagrejer eller dopning överhuvudtaget. Den där 2012-rapporten som jag pratade om. Amerikansk idrott är ju värst av alla. Alltså. Baseballen hade alltså 1000 tester det där året 2012. Friidrottarna hade 28 och tennisen 3. 1000 tester. Dick Pound som då var ordförande i WADA då på den tiden. Han skrev ett brev till de amerikanska ligorna för att fråga vill ni ha hjälp när det gäller den här typen av problematik med dopning. Fick han tillbaka från baseballen. Off kid, we don't have a problem. Why don't you mind your own business? Kom från baseballen.
Men vart vill du komma? Vart vill du komma? Det är ju fullständigt uppenbart att baseballen inte är intresserad av att vara med i det här.
Men om
de ska vara med och tävla i ett internationellt sammanhang i en konkurrens som inte är deras egna slutna liga, då är de tvungna att löpa och falla under WADAs reglemente. Ska baseball vara med i OS så är det WADAs reglemente som gäller. Vart vill du komma med den här faktaredovisningen?
Vart jag vill komma, det är ju egentligen det som var min slutsats här. Det är dags att börja betrakta alla idrotter efter samma måttstock. Mm. Det är bara liksom ytterligare för att stärka den tesen. Arsène Wenger, Arsenals manager, gick fram väldigt starkt både 2013 och 2015 och sa att fotbollen har ett stort dopningsproblem som vi duckar för. Full of legends who are in fact cheats, som han sa 2013. UEFA gjorde ju en undersökning i efterhand. 68 av 879 professionella spelare i Champions League och Europa League har förmodligen haft steroidmissbruk utan att ha fastnat i testerna. Så det är det jag menar, bara liksom att det vore ju schysst om.
Men du menar att alla som spelar EM i sommar är dopade? Eller att det finns ett stort dopingproblem i Europamästerskapen i sommar till exempel?
Det finns ett stort dopingproblem i all idrott. Egentligen bara det som är grejen. Och att vi ska försöka samla ihop idrotten under samma flagg, det skulle ju vara härligt.
Det skriver vi under på och där sätter vi punkt för den här debatten. Lasse, nu ska vi prata hockey. Vad har du för rubrik här då?
Alltså det är sån här Donald Trump-retorik. Nu ska vi redovisa fakta och sen kör man på fakta i ett spår som man inte kan bemöta. Nej, du får vara kvar inne nu, Smilla. Nej, du är nämligen reservhus irriterad. Ja. Nu ska vi redovisa fakta. Vad är det för jävla? Ja. Nej, rubrik. Sa jag, Smilla. Ja, vänta. Jag måste släppa ut tunneln. Vänta lite här. Ja, det är klart att du ska få. Skäll inte så mycket där ute, bara det är
sånt
jäkla kackel. Varsågod.
Så. Blev hon
gladare
nu?
Ja, det blir snart ett jävla liv här. Men nu kör vi.
Rubriken.
Ja, det här är ju inte alls ett lika brännande hett ämne som Åströms faktaredovisning nyss. Men jag kör ändå här. Rubriken är grattis Luleå.
Varsågod.
Några saker är ju mer spännande än andra för oss allihopa. Exempelvis vad tjänar stjärnorna? Dessa hemliga uppgifter. Nyfikenheten är stor. C-mores expert Mike Helber presenterade en egen lista i hockeylördag här förleden. Klubbarnas lönebudgetar gick nämligen igenom. Vad kostar spelarna i respektive lag? Och Luleå var den klubb som toppade listan. Och tydligen blev sportchefen Lars Osten Bergström rejält förbaskad. Och attackerade Helber för att siffrorna var fel. Och jag frågar, vad spelar det för roll? Det är Mike Helbers lista, Helbers undersökning och det är hans källor. Rätt eller fel, det spelar väl egentligen ingen som helst roll. Jag vill istället säga grattis Luleå. Under förutsättning att Luleå har en ekonomi i balans så är budskapet grattis. Ni har skapat förutsättningarna för att ha en större lönebudget än svenska mästarna, större än storstadslagen. Och alla som jobbar för Luleå Hockey, publikvärda, parkeringsvakter, korv, lottförsäljare, allihopa. Ni tillhör Sveriges hetaste lag. Så mitt budskap är grattis Osten Bergström och Luleå.
Tack. Varför blev han så arg då, Bergström, Tommy?
Ja, men jag tror att det är så här att om Luleå nu inte tar SM-guld så står de överst på den där lönelistan, då kan ju folk säga att gud vad dåligt, ni som betalar så mycket löner och har den dyraste truppen och ändå så vinner ni inte. Det vill säga de får liksom mer att förlora på det här. Det är alltid skönare att slå i underläge. Mm. Det var ju några andra som också hörde av sig till oss och till Mike Helber efter den här granskningen. Och det var ju alla de som
Mike Helber har fått väldigt mycket skit, kanske man inte ska säga, men negativ uppmärksamhet i media efter den där listan. Och väldigt många som säger att det här stämmer inte, det stämmer inte. Jag fattar inte var han har fått de här siffrorna ifrån och så vidare.
Mm. Han har gjort ett imponerande researcharbete och det är klassisk bra journalistik av Helber. Imponerande att han kan göra det också så snabbt efter att han har bytt från sportens sida, för han har ju väldigt många relationer runt om i ishockeyn, och jag tycker är oerhört starkt att han kan vara så fristående så tidigt i sin mediekarriär, om man säger så.
Jag tycker det var lite intressant så där, för att egentligen det han tog fram var ju kostnaden per poäng. Mm. Lönekostnaden, så säger han, kollar hur många poäng och så får man fram den, vilket ju var ett oerhört intressant sätt, tycker jag, liksom att titta närmare på det. Kollar man på alla de europeiska största fotbollsligorna, jag tror vi kan ta fler än så också, så är det över tid de som omsätter mest, har den bästa ekonomin, som också ligger i toppen. Mm. Så av den anledningen så är ju Luleå på väg att göra någonting som är bra, och det borde de inte skämmas för. Jag kan tänka mig att baksidan lite grann, som Osten ser det, möjligtvis att nu kommer folk som kommer till Luleå, eller de som redan är där och ska förhandla om sina kontrakt, eller publikvärdarna, eller vad det nu är för någonting, alla och fiska efter mer pengar, och att det kan vara en faktor i det hela. Men i Sverige är det ju fult att tjäna mycket pengar. Ja. Så att då ha den största lönebudgeten att spela med kanske också då uppfattas av en och annan som fult.
I Nordamerika har man ju sett helt annorlunda på det här, va? Eller hur?
Absolut.
Så vi ser lite för bröstet, kanske.
Ja, visst. Jag har ju fått en guldstjärna.
Det där var en riktigt, riktigt intressant granskning. Alltså. Det som är noterbart är att jag vet ju att Mike Helber har pratat med massor av folk här off the record som har gett honom uppgifter. Och att en del av dessa personer, när de nu blir kontaktade av tidningar och så, förnekar uppgifterna fast de har bekräftat dem off the record. Så det är uppenbart att det är en väldigt känslig historia för klubbarna.
Jag tycker det är kul att Simor, det är ju hockeylördags förtjänst, Tommy. Ni som har kört, ni har ju haft ett par tre grejer som har lett hockeydebatten i Sverige en tidsperiod. Dels var den här licensfrågan om Tingsryd ska få spela i sin egen hall eller inte. Och dels den här då som har gjort lite krusningar långt utanför själva sändningsögonblicket. Och det tycker jag är en himla styrka för Simor som stark rättighetsinnehavare i Hockey Sverige. Och var med i den debatten. Och jättekredd till Mike Helber som kommer från klubbdirektör och kliver in i en roll som expert och vågar lyfta på det här. Den här lådan eller vad jag ska säga, och hitta och presentera fakta. Och igen, det är ju hans lista, det är ju hans fakta. Det är ju ingen som kan säga att man med 100% i säkerhet vet att det stämmer på kronan. Men det är förbaskat spännande diskussion.
Och det är ju viktigt, Lasse, att för Simon har ju liksom en affärsrelation med SHL när det gäller rättigheterna, som du är inne på. Och då är det viktigt att vi som är journalister och som jobbar med redaktionella samtidigt visar att vi kan granska det som händer inom Svenska Hockeyligan. Jag menar, den här arenafrågan är ju en het potatis, det vet vi bland SHL-klubbarna. Vi vet att också det här då, sportcheferna som sitter inne i SHL. Så det är klart att om det är viktigt, precis som på tidningar, att alltid separera affärssidan med redaktionella sidan.
Ja, men det ekonomiska flödet här är ju att från C-more går det ju pengar för att köpa rättigheterna till SHL, det vill säga till klubbarna. Men Simors affärsidé, det ligger ju att sälja den här rättigheten vidare till abonnenterna, det vill säga fansen, i mångt och mycket. Vilket innebär att Simor har ju det ekonomiska tillskottet i sin verksamhet, lojaliteten också knuten till de som köper produkten. Vilket innebär att när man gör en sån här typ av granskning så levererar man ju verkligen till de som köper.
Grymt jobbat, Mike.
Verkligen.
Jag slås av att din röst har återhämtat sig riktigt bra, Lasse. Vad var knepet? Hur kom du över det?
Ja, men alltså, det har ju gått en vecka sedan vi sågs och hörde senast. Det är det ena. Mm. Och det har varit en klar förbättring här. Bara för två dagar sedan så var det största steget framåt. Men det jag håller fortfarande på att kraxa lite.
Du låter jättefin. Ja. Mm. Nu har vi ringt upp Berne, en känd, inte ökänd, men en välkänd vattenpolo entusiast. För att förra veckan så drog Lasse lappen vattenpolo som ska kärleksbombas. Och då fick vi tips om att du existerade, Berne, och att du nog är Sveriges största entusiast och ja, kunnig också inom sporten vattenpolo. Kan du inte presentera dig själv först och främst?
Jo, jag heter Berne Andersson, tränare och ledare och ordförande för Ängelholms vattenpolare. Jag kom med i detta 1996, för 20 år sedan, och då visste jag ingenting om vattenpolo var. Men det var så här att min son Johan heter han. Han var en oerhört talang redan vid 7 års ålder. Så han var med i alla svenska landslagen från 2000 till 2005.
Men Berne, vattenpolo fick jag på min lott, förstår du, förra veckan. När vi ska ju i den här sportpodden, sporthuset, alltså, vi ska kärleksbomba en idrott. Vattenpolo drog jag och tänkte, hur ska jag klara detta? Och då fick jag mycket goda vänner till mig som sa, ringer du inte Berne Andersson får du spö. Och du Berne, du måste berätta för oss, hur har du drivit din verksamhet i Ängelholm de senaste åren, med tanke på att du inte haft någon bassäng att vara i, hörru?
Ja, det har varit en oerhörd lobbyingverksamhet, och det har varit, alltså när bassängen kraschade från 2012 går den 13 augusti. Det är ett datum jag aldrig glömmer, det är ett svart datum för vår klubb. Då hade jag 50 ungdomar och 7 landslagsspelare och ingenstans att ta vägen på en natt. Men det var ett par dagar och sen så slet jag dagen att jag jobbar heltid i industrin, va. Och jag la mig aldrig innan 3 och så gick jag upp 5:30 i en hel månad. Och jag var precis runt överallt och jagade bassängtid och allting och lovade och pratade med så mycket människor. Och jag lyckades faktiskt. Jag byggde mål av avloppsrör till i en skolbassäng i Mönke-Ljungby som är 8x12 meter där vi spelade på mindre plan och hade 15-20 ungdomar och vi växlade hela tiden. Och sen så gick vi till slutspel då 2012 på hösten med juniorlaget i vattenpolo och jag åkte ut till Stockholm då och spelade junior-SM och blev tredje bästa ungdomsklubben i Sverige och slog ut Stockholmspolisen i bronsmatchen med 10-5.
Otroligt!
Det säger jag så här att det får man säga vad man vill, men det känner jag faktiskt som den största prestationen någonsin. Det känner jag som att jag är ett SM-guld. För där stod i Svenska Simförbundets alltså resumera så här var att Ängelholms vattenpolo har gjort en fantastisk insats. Det trea junior-SM utan bassäng. Och gladast av dem alla är nog Berne Andersson som ligger i vannet nu.
Men Berne, berätta, vem tränar er? Du har ju fått dit, är det inte Syriens landslagstränare i vattenpolo? Berätta.
Ja, alltså det var så här att jag fick ett samtal en lördag kväll i slutet av oktober nu 2015 och det var han berättade att han var, hade spelat i juniorlandslaget i Syrien och han studerade på högskolan i Halmstad och så sa jag, du kan ta tåget så kommer jag ner och hämtar dig vid stationen i Ängelholm. Så sa jag, känner inte igen dig, jag vet inte vem det är. Ja, men det är inga problem. Jag tar på mig en vattenpolomössa på huvudet. För det är bara en på stationen som har en sån på huvudet.
Men vad gör, alltså Hussein är landslagscoach från början från Syrien, är det så?
Ja, och då var det så här att när jag då skulle skjutsa hem den här killen från träningen då på söndagen. Så var det att då går det inte så många avgångar på söndagar. Utan då måste man, då går det lite färre avgångar. Och då hade jag missat det här med tidtabellerna. Och han blev ju helt förtvivlad. Han kunde inte komma hem då. Jag sa, det är ju mitt problem. Jag har ju fått lösa det. Så jag får ju skjutsa dig till Halmstad så vi kommer till, så du kommer hem och så här. Och det var nog den bästa bilresan i mitt liv. Va? Därför att då berättar han då att han har sin familj och sin pappa kvar. Va? Och hans pappa då var Syriens landslagstränare. Har varit i 20 år va? Och har varit Asiens olympiska kommitténs fina domare och har den största utmärkelsen av domare i hela Norden. Och sen har han tränat mina ungdomar 3 dagar i veckan sen dess va? Och pendlat 100 mil i veckan från Tingsryd till Ängelholm.
Det är helt
otroligt. Träna mina ungdomar med 3 landslagsspelare också som han såg och 2 andra har anslutit också.
Men Berne, jag tänkte be dig om en särskild uppgift. Om du får tre ord utav mig från totalt sett, tre ord får du använda. Varför du älskar vattenpolo? Vilka skulle de tre orden vara?
Udda sport. Sporten sticker ut och ser möjligheterna. Ha kul.
Ja.
Tre områden, Berne, fullständigt strålande. Jag fick uppdraget att kärleksbomba vattenpolo. Du, Berne, har ju fått oss alla att älska det. Största kramen till dig för det enorma engagemanget. Ditt sätt att ta dig an varje dag. Det, hade vi det så i Sverige på bara några håll till, så skulle vi ha ett bättre klimat än vad vi har. Strålande, Berne.
Hej då.
Berne Andersson.
Det var ett spännande sätt att kärleksbomba, att liksom lisa ut kärleksbombningen.
Jag är mycket glad över att detta godkänns utav panelen.
Jag sa ju att jag är snäll.
Exakt. En gång, ingen gång.
Nu ska jag komma ihåg lådan. Det är dags att dra en ny lapp. Och det är Tommy som ska göra det. Men lådan är här på kontoret och Tommy är inte på kontoret. Så att Jens får...
Sträcker ut min hand här via Skype.
Ser du? Någon speciell speciell lapp du vill ha,
Tommy? Ta den där. Du ser, det ligger den liksom högst uppe mot kanten där.
Ja, som ser har fastnat där.
Som har fastnat. Den tror jag stenhårt på alltså.
Nu är den inte kvar där längre.
Nej,
det är med andra ord den jag har
den,
i mina.
Den
känns
ut.
Väldigt
det,
kompakt.
Det är någonting med den där lappen.
Det kan vara någonting väldigt speciellt där. Vad önskar du dig?
Det kan inte vara friidrott möjligen. Nej.
Nej, men så fort jag får någon sport som jag gillar så går det på något sätt sämre. För mig.
Ja,
alltså.
Ja faktiskt. Ja.
Okay. Jag hoppas på någon obskyr idrott.
En obskyr idrott.
Där toppar du ju listan i och för sig, för du har haft några stycken
mindre vanligen förekommande. Till exempel casting eller något sånt där.
Oj, så glad du såg ut nu.
Någon har lyssnat på dig. Ja. Vi ska upp i luften.
Ballongflygning.
Det handlar om flygsport. Oh. Grattis Tommy!
Flygsport?
Ja, men det här känner ju ingen till speciellt mycket om. Med andra ord så har du ju alla möjligheter att överraska här.
Oj, det här flyguppvisningar? Kan bli högt flygande nästa vecka. Men alltså det... Flygsport låter väldigt allmänt. Det måste vara någon slags paraplynamn, va, för många sporter.
Ja, men kan det vara sån här, alltså ren hanggliding och såna där grejer,
eller
lika mycket som med flygplan?
Åtta olika sporter ser jag direkt att det är.
Jag tänker bara på den dag när en sommardag när det var flyguppvisning ut ovanför Stockholm, var det under vattenfestivalen till och med. JAS, va, och den kraschade. Mm. Det ser jag framför mig när de ska komma glidande så där bara och wobblar ur bara, och det blev ju fullt. Det var 80-talet tror jag.
Ja.
Fruktansvärt. Det var inga dödsfall, men
Ken Burvall som jag spelade med i Djurgården då filmade det där från sin balkong. Jag tror den där videon såldes till CNN bland annat. Så den åkte världen över. Det blev hett stoff.
Den åkte mer i världen än vad JAS gjorde.
Nu när jag räknar upp sporterna, bara er känsla om det är något som ni tycker att ni ska trycka på extra mycket i researchen den närmsta veckan. Det är 8 sporter som är samlade under den här paraplyflygsport. Ballongflyg, fallskärm, hängflyg.
Där fallskärm, givet. Du behöver inte säga någonting mer. Fallskärm.
Konstflyg, modellflyg, motorflyg, segelflyg, skärmflyg.
Ja, det var de där.
Alltså ballongflygning blir jag nyfiken på, för jag förstår inte riktigt vad...
Hur man tävlar.
Nej.
Jag har ju en underbar historia, så ska man ju inte säga öppna med. Då kan man ju inte annat än krascha egentligen. Som just handlar om fallskärmshoppning och att pricka rätt. Jag undrar om man ska spara den till nästa vecka som en liten cliffhanger.
Låt oss koppla till Kover Melin som vi var och körde livepodden hos. Därför att där var det ett par av de som arbetade som kom ifrån Tierpområdet och så vidare. Ett par var från Ulfors. Och Ulfors ligger mellan Uppsala och Gävle. Månkabo ligger i närheten. Och jag hade landställe där, eller mina föräldrar hade, under mina uppväxtår, 13 första åren i livet. Så Ulfors har en sån här flygsportbana där du kan åka och titta på den här typen av tävlingar.
Mm-hmm.
Ja, segelflyg också, fallskärm. Alltså, det finns en man lyfter småplan där. Mycket häftigt.
Dagens Swish Boys Team.
Beach Boys har vi begravt i bingen och vi har gått över till Schlager, Melodifestivalen, och Lasse har tagit över punkten som är musik där vi avslutar programmet med någonting liksom härligt och spännande som vi förhoppningsvis inte ska bråka så mycket om.
Nej, efter Berne kan man väl säga att alla är glada, va?
Ja.
Han behövdes, ja. Han behövdes, ja. Hörrni, nej, alltså kom tillbaka Tom med Beach Boys-tipset. Allt är förlåt.
Ja, alltså...
Allt
vi har, är vi har absolut inte begravt Beach Boys. Vi har bara tagit en paus.
De kommer snart med nya låtar, har jag hört.
Exakt. 00-talet är ju för Melodifestivalen och slagen, alltså om man tittar i Sverige i alla fall. Dels är det så här, jag gillade ju på den tiden det var 10 låtar i finalpunkt och en tävling, liksom att man inte höll på med de här deltävlingarna. Samtidigt så inser jag ju att det är svårt att påstå att 3 miljoner eller vad är det, 3,5 miljoner exakt varje vecka har fel. Det är ju en supersuccé för Sveriges Television och Christer Björkman. Och som dessutom nu på de senare åren, men det har ju med 10-talet att göra, att plocka fram den internationella juryn och kommit ännu längre med våra svenska bidrag på den internationella scenen. Men jag kan bara säga så här, 00-talet avslutades med 2009 Malena Ernman, La Voix, och inleddes år 2000 med Roger Pontare, När vindarna viskar mitt namn. Punkt.
Ja, det var ju verkligen kort och koncist där.
Den största låten måste ändå vara Det gör ont, va?
Ja, 04.
Jag tänker att det är 12 år sedan den låten gjordes. Det hade jag aldrig i mitt liv gissat.
Ska du köra den, Louisa? Vi du har ju, vi behöver inte betala STIM om du sjunger alla låtar.
Det gör ont en stund på natten men inget på dagen.
Mm. Bra. Men är inte det där du tog Ernman och Pontare som liksom visar... Ja, men är inte det liksom... Det är ju spannet. Alltså det här Melodifestivalstuket som det har varit de senaste, vad är det nu, 20-årsjubileum eller vad de har för någonting, 15-årsjubileum eller vad de har för någonting. Det är ju, det vänder sig ju till hela Sverige. Karusellen åker som ett resande teatersällskap runt om i Sverige och man tar in alla olika typer av inslag i musiken. Vilket gör att det finns ju någonting där för alla. Och Christer Björkman är ju ett marknadsföringsgeni. Alltså vi är ju världsbäst på Melodifestival i Sverige. Och jag misstänker att det är absolut inte dåligt för den svenska musikindustrin som är en av de stora delarna, kanske överdriva just att säga stora delar när det gäller exportindustrin. Men för att sprida Sverige som varumärke och land så finns ju nästan inget bättre medium att nå fram med än musiken. Och där är vi ju jätteduktiga, och Melodifestivalen som den är just nu tror jag bara föder mängder av nya stjärnor.
Tänk om Christer Björkman tog över frågan med konstgräs. Vad skulle hända då?
Ja, det skulle komma 4 miljoner och se när det växer.
Det är ju, folk samlas ju fortfarande för några få grejer. TV-tittandet sjunker ju, linjära TV-tittandet hela tiden. Men det är som att de här pjäserna, de sjunker inte. De ökar nästan när man snackar om tillsammans i veckorna på lunchrasten och frukostfikat. Och där är ju Melodifestivalen, och där är ju även sportevenemangen. Så där är ju faktiskt vi besläktade med Melodifestivalen, de här grejerna som vi pysslar med när det är riktigt stora matcher. Lägereldar som det brukar beskrivas inom tv-branschen.
Just det, eld var ordet. Jag blev fångad i ett mörker. Jag såg inget ljus fast allt runt omkring stod i brand. I lågornas sken fanns mitt hopp och min tro som virvlade bort och försvann. Stiligt, va?
Hjälp mig, vilken låt?
Ge mig min styrka, ge mig kraft att försvara mitt land. Det handlar om Sverige, om ursprungsbefolkning.
Pontar det.
Ge mig en väg att gå, jag ser yxan i krigarens hand. Den är ju alltså det är ju en rätt, alltså, vass historia det här mot bakgrund av ursprungsbefolkningen i Sverige och annat. Om ni minns Roger Pontares klädsel, han var ju ofta klädd så. Han hade ju med sig lite olika djur från djuren och växtens rike på roten när han kom in och sjöng. Men det var ganska vasst faktiskt. Oh. Det var också eld på scen, kommer jag ihåg.
Men det var ju nästa decennium som egentligen blev ett nytt. Alltså om vi säger 80-talet var ett framgångsdecennium med Herreys och Carola där, 83-84, topp 3, 2 år i rad. Så var väl det här decenniet lite misslyckat, vad det vi pratar om nu? Innan vi kommer till 10-talet där vi har två, är det inte två svenska vinnare, va?
Och Selma Lööf.
Loreen och Selma Lööf.
Ja, alltså så på 80-talet vann ju faktiskt Sverige internationellt bara en gång. Sverige vann på 70-talet 74, Sverige vann 84. 90-talet var det ju två svenska segrar. 91 vann Carola med Fångad av en stormvind. Det var ju den där magiska när det blev svenskt pingisguld.
Så det här är det förlorade decenniet.
Ja, det är det, därför att Sverige kom ju också 99 från en seger med Tusen och natt. Och så kom ju det här, och du vet, du har ju bidrag här som var på internationell scen som jag hade jättesvårt. Alltså Give Me Your Lime Love med Fame,
Give Me Your Love, Give Me All.
Stenmark var med någon låt jag inte kommer ihåg. Ja, men Martin Stenmark var ju med något
år också. Vegas,
ja, den var ingen vidare. Las Vegas. Lights. Den var ju riktigt dålig, var den inte det? Ja.
Men sen har du ju Sverige lyft rejält. Egentligen från 2011 när Erik Saade kom med och vann den svenska uttagningen med Popular. Det var typ trea internationellt eller något sånt där, jättepoppis till och med i Norge. Och så vann Loreen med Euphoria året efter, va?
Mm. Jag vågar inte, den är alldeles för
bra. Då ringer Christer Björkman.
Euphoria. Vågar inte.
Synd att vi måste vänta en hel vecka innan man får snacka om Hasse Andersson här och guld och gröna skogar, va? Det tycker jag var en sån här dagislåt som ju liksom, när Hasse, alltså han har ju berättat såna härliga historier, Hasse Andersson. Han är ju en god, han är väl en god bit över 70 i det här laget, va? Eller han fyllt 70 tror jag. Denna artist som sjöng Änglahund för 100 år sedan. Men när barnen nu sjunger på den här Bada nakna istället med Samir och Viktor, då blir man ju lite ledsen. Det var en oerhört rolig krönika.
Ja, men Marcus Larsson, den var ju genial.
Ja, det var Aftonbladet.
Om ni inte har läst den, så läs den. Marcus Larsson, Aftonbladet.
Men det var den här Viktor utav Samir och Viktor som var tvungen att, och de hade haft en festnatt.
Han hade fyllt 21.
Ja, så att de hade festat och då kunde inte han sjunga, tyckte han. Så att han var tvungen att spara rösten. Och då skrev Marcus Larsson att det var det största hånet.
Han avslutar krönikan med: SVT kan riva min akkreditering. Jag ger upp.
Ja, strålande, strålande. Han skriver så här: i onsdags fyllde Viktor Frisk 21 år och som de flesta sköna killar i samma ålder firade han med en bläcka. En rejäl leverfuktare. En klassisk svensk spritbrakare långt in på småtimmarna. Resultatet blev att Viktor sparade rösten under de första repetitionerna i Halmstad. Och om det finns en enda mening jag skrivit i mitt liv som jag måste skriva igen för att tro mina ögon, så är det just denna: Viktor Frisk sparade på rösten. Viktor Frisk sparade på rösten under repetitionerna. Tack, nu har jag hört allt. Den här komedin kan inte bli. Jag tycker det är lysande.
Det är underbart.
Nästa vecka utlovar jag, skönt för er Jens och Lovisa, ingen dopning. Vilken lättnad då.
Ja, då tänker jag nog ta upp det.
Alltså ett dopningsfritt sporthus. Det är ju det vi vill ha, eller hur? Vi vill ju ha ett dopningsfritt sporthus.
Oh, ja.
Ja, oh, det är bra att alla är vänner nu i alla fall. Tack så mycket för idag.
Hej,
tack, hej. Tack, tack.
This podcast is produced by House of Sports. For Seymour, hosted by Lovisa Jurta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.